Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej kära vänner och varmt välkomna till Pappapodden. Det är långfredag så jag borde kanske låta lite mer sorgsen. Jag heter Manne och du heter Nisse.
Fast vi behöver inte låta sorgsna. Hej förresten. Eftersom det här läggs upp på måndag. Då blir det liksom att vi är nu i lucka i tiden. När det inte är långfredag och det inte är någonting på tv och det är bara tråkig musik på radion. Hur det nu är.
Jag borde kanske inte sagt att det är långfredag, för då kanske det liksom så att vi blir skammade om vi låter för glada. När jag var barn så sa mina föräldrar så här att vi fick inte göra för roliga grejer. Vi fick typ ta promenad och vi fick läsa böcker. Och så klagade vi på att vi inte fick typ så här kolla på Dr. Snuggles.
Vadå? På riktigt så var långfredag en grej i din familj?
Ja, men det de sa, mina föräldrar, var att men alltså, ni skulle veta hur det var när vi var barn. Vi fick inte läsa några fucking böcker. Utan vi fick bara liksom sitta och titta på väggen.
Jaha, gud,
så alltså, ni har det ju jättekul. För vi fick ändå, vi åt långfredagsmat. Det kommer jag har gjort till min lilla familj också. Det är rimmad lax och dillstuvad potatis. Så det är inte total misär. Och vi fick läsa böcker. Det var liksom inte alls lika tråkigt som det var på 50-talet.
Men det här tycker jag är intressant för att jag har ju läst om långfredag förr i tiden typ, men jag har liksom aldrig hört mina föräldrar, jag har ingen minne av att de har berättat om det, och jag har absolut ingen minne av att långfredag var någon grej när jag var barn överhuvudtaget. Men påsk har i min familj aldrig varit någon egentlig grej överhuvudtaget, och det märker jag ju nu när jag liksom är själv så att säga, att påsk, ja, i och för sig, jag har fixat ett påskris och pyntat lite, för det tycker jag är gulligt och mysigt, men jag har inga så här traditioner. Och jag så här, Liv var så här, för hon har barnen, och hon var så här, ska du komma förbi på söndag eller något kanske och käka någon slags påskgrej? Och jag var bara så här, vad ska jag? Hade liksom inte en tanke på att det fanns någon liksom sån grej, men sen kom jag på att det är asmysigt att mysa lite med sina barn och sin exfru, men det var liksom, det hade tankarna inte ens föreslagit mig. överhuvudtaget. Nej. Att jag skulle göra någonting.
Vi har, som du vet, eller som du säkert förstår, ganska bestämda traditioner.
Men jag vet faktiskt inte om eran påsk, för jag vet ju, jul vet jag, nyår vet jag, med syrener, på, alltså sådana här vintersyrener eller vad fan det nu var som ni hade. Mm. Och jag vet ju jul, det vet alla poddlyssnare också. Midsommar vet jag inte riktigt exakt hur ni har gjort.
Nej, midsommar är nog den minst viktiga faktiskt.
Ja, det var otroligt oviktigt för oss också. Enda minnet jag har av midsommar var när jag var 12 eller 13 och vi firade i Tiveden. Och det fanns, det var liksom ett kompisgäng till mamma och pappa, och det fanns ett blandband. Det finns en slut på den här historien, så att du inte bara tror att jag svamlar. Och det var på det blandbandet som jag upptäckte Bruce Springsteen på riktigt. För där fanns det den här låten Ooh, I'm on fire. Så att det var det, det är mitt starkaste midsommarminne, att jag upptäckte Bruce Springsteen när jag var 12 eller 13.
Ja, det är inte så, det är ganska produktiv högtid ändå i alla fall.
Berätta påsk nu. Men, jag vill inspireras och
nej, det är jävligt ointressant. Alltså jag tycker det är mest intressant, och jag minns nog inte riktigt allt heller, men det är väl liksom att det är lunch och det är lekar och det är chokladtårta och det är så här rulla ägg. Alltså det finns ju liksom traditioner kring lekarna, men det är ganska kravlös högtid. Men
rulla ägg.
Vi sätter liksom en skärbräda på några böcker och sen så ska man först rullar man då ett ägg. Det är lite som boll, för att man ska rulla så nära det ägget som möjligt. Och den som kommer närmast får en present. Och vuxna och barn tävlar mot varandra på lika villkor. Så att det kan vara en vuxen eller ett barn som vinner priset då.
Och eftersom det är då en skärbräda som står på en trave böcker, så kan det också bli så att ägget åker ner i golvet. Och då blir det kul. För då blir det kras. Eller?
Alltså hur skulle det... Ja, det åker ju ner. Det ska rulla på golvet. Alltså det är ju som en bana för
jag
som man tar fart på.
Jaha, jag trodde alltså att det var någon typ av det här som alla gör, det vet kanske inte du, men alla som ska göra aktiviteter på sina Tinder-dejter, så ska de göra någonting som alltid finns, inte biljard, utan det finns i biljardhallar. Det är någon sån här, jag kommer inte ihåg vad det heter.
Ja, men typ karamboll.
Nej, karamboll är väl sån här...
Nej, det är shuffleboard.
Shuffleboard, exakt. Shuffleboard. Alltså att det, jag trodde att det var något sånt, fast på en liten skärbräda. Och att man skulle liksom rulla ägget på skärbrädan, och sen så var det också så här, så fanns det risk att det åkte
det
ut.
Man skulle kunna utveckla det till. Mm. Verkligen. Nej, men jag är jävligt nöjd med att jag tror fan att det är första gången det händer som jag har liksom lagt en bit lax på rimning. Så det känns festligt. Det är en stressig dag. Vi ska åka till fjällen imorgon, tidigt på morgonen.
Vilket vet, fjäll ska ni åka till?
Till Klövsjö i Vemdalsfjällen. Och då, det är tydligen så här sinnessjukt dyrt med mat, att man måste storhandla, och sen så måste man kolla att alla barn har skidkläder, och sen så är det något barn som får panik för att deras skidkläder är för fula. Så då måste man, ja du vet, massa bestyr.
Vet du vad det bästa när nu... åkte skidor på sportlovet? Det var ju att mannen nu är, han är till och med lite längre än jag, men han är ändå så pass lite längre än jag så att vi kan ha samma grejer. Så han kan ju ha mina underställ och mina liksom överdagsgrejer och sådär. Så att då behövde man ju liksom inte hålla på och styra med det. Det var ju asskönt.
Men du menar att du har flera olika...
Jag har flera underställ, ja.
Du har fler underställ och skidställ.
Ja, skidställ. Alltså jag har ju ett skidställ. Men sen så har jag har ju sådana termobyxor eller vad heter. Och liksom skaljackor. Alltså så att det är mer det.
Ja, just det.
Han är inte så
Sara kräsen. Har ju, Iris har ju också samma storlek. Men Iris är inte så sugen på Saras grejer sådär. Tyvärr. Så att det hjälper föga. Det hjälper, alltså. Sara tycker att det är... Jag tycker ju... att det är goals. Jag brukar tänka på det, att jag hoppas så himla mycket att Adrian ska få storlek 44 i skor. Eftersom jag har 64 på löparskor. Och säkert kommer hinna få fler.
Men då får du tänka,
säger
hur
Sara
kommer
man vill inte det. Det är jättejobbigt att ha samma storlek, eftersom barnen snor alla ens grejer.
Men då undrar jag också, med dina 64 par löparskor, för jag minns ju när jag kom upp i den åldern att jag kunde ha pappas storlek, att det fanns några sådana här gamla Adidas skor i källaren, liksom någon sån här, du vet, Anno Datsumal modell och de var ju hopplöst slitna. Jag tänker så här, nu för tiden med olika kolfiberplattor och gummisulor och allting, så kommer ju de, när han kommer upp i storlek 74, så kommer ju dina 64 par skor inte längre vara användbara.
Alltså jag tror att de kan vara helt perfekt trendiga. Fast inte som löparskor.
Jag fattar. Okej, du tänker så.
Jag tror att det kan vara en fullständig guldgruva.
Ja, jag fattar. Jag tänkte att
alltså,
han skulle...
Nu använder jag... Alltså, fast det kanske inte är direkt när han kan ha dem. Nej. Utan det kanske när han är yngre 20-årsåldern. Ja. Så borde ju de vara... Alltså, för nu har ju jag Saucony sneakers som från början var löparskor när de kom för 20 år sedan.
Ja.
Så att det som kom i början av millenniet är ju liksom the shit nu. Så att jag tror det kan bli jävligt bra.
Jag tror att vi ska inte uppehålla oss för mycket vid kläder. Jag ska säga det till alla lyssnare att ni, förra veckan så klippte jag bort någonstans mellan en kvart och 20 minuter när jag orerade om kläder på ett sätt som jag kände att det här vill ingen lyssna på, inte ens jag själv. Så att jag tänker att vi lämnar det där här och sen ska du få fortsätta med, för jag fick fram att du hade börjat någon grej här om vad som har hänt idag. För det har alltid hänt massa grejer, känns det som, när vi bandar.
Ja, men jag vet inte om det har hänt så mycket, men idag så ville jag, eftersom alla har mycket att göra hemma, så försökt, och Adrian är den som, alltså vår yngsta son som fyller 2 år om snart en månad.
Mm.
Eftersom han är den som förhindrar folk från att göra saker, så vill jag så här, se hur mycket av det som ändå är på min lista kan jag göra när jag har Adrian med mig.
Jaha.
Och en sak var ju då, eftersom det var det jag höll på att komma in på, att det är så fruktansvärt dyrt i alla små butiker i fjällen. Så ville jag handla typ all mat som man kan handla. Idag. Och sen så ville jag också träna ett riktigt bra löppass.
Mm.
Och då, så jag tog med honom till Minisats. Det är ju Sats barnpassning.
Mm.
Och det var jävligt rörande, för det var inte den vanliga personalen eftersom det är långfredag, utan det var en tjej som heter Li som numera är extra personal, förut var fast. Och Adrian uttryckte då att så att bara jag kunde förstå det, för sig att han minns liksom att han träffade den när han var bebis.
Ja, för det minns, vi poddlyssnare också, att Li var, för det skämtades.
Hon var fantastisk, det är fantastisk.
Skämtades ju friskt om att det var Lis extra knäck efter skilsmässan. I alla fall i mitt huvud.
Exakt.
Mm.
Ja, jag vet inte om du någonsin sa det, men det var fantastiskt. För när jag kom och hämtade sen, 90 minuter har man på sig då att träna och duscha och basta och sådär.
Mm.
När jag hämtade efter 90 minuter så satt de och gosade. Och han hade då, hon hade sagt till honom, berättade hon, jag älskar dig. Och han hade sagt så här, fullt av övertygelse, jag älskar dig.
Oh, gud.
Så det var väldigt starkt. Men det som jag hann med då, det var 14 kilometer i riktigt god fart plus en bastu som förvisso bara var typ 11 minuter, men jag hällde på så jävla mycket vatten så att jag rökte ut mig själv och var verkligen färdig bastad efter 11 minuter.
Men får jag fråga en sak?
Otroligt produktivt, ja.
Var det här på löpan då? Eller lämnar du honom där och sen springer ut?
Man får inte gå ut.
Nej, jag tänkte väl.
Däremot basta får man om man liksom kan höra sin mobiltelefon. Jag har klockan på mig och den är kopplad till mobiltelefonen ifall de skulle ringa och han hade bajsat eller något sånt där. Så att man är beredd på det. Nej, men så det var ju helt otrolig grej. Men sen så fick jag kanske då lite hybris. För jag gjorde fan det läskigaste någonsin har gjort. Jag gjorde min största storhandling som jag gjort i hela livet. Tillsammans med den här extremt ostadiga personen.
Va, men ostadig på så sätt att det är svårt att ha vederbörande i en butik, eller ostadig som kan inte riktigt stå upprätt?
Nej, att det är svårt att ha honom i en butik.
Ja, jag fattar.
För att drömscenariet är att jag ska kunna ha honom sittande i vagnen.
Mm.
Det kan ju, ibland så funkar det inte alls för han vill inte sitta och då är det ju helt omöjligt att handla.
Mm.
Alltså för jag hade liksom så här 100 grejer på en lista. Ibland kan han sitta i en vagn tills han tröttnar.
Mm.
Och då är det ju nästan så här ännu jobbigare om det är så att jag behöver typ lämna den här butiken nu fast jag har lagt 77 varor i vagnen liksom. Ska jag bara ställa den här och dra nu? Så här. Det vill man ju liksom inte. Och du vet, en annan sak som skulle kunna hända, som jag minns hände när jag handlade med Rut någon gång när hon var i den åldern, det är att barnet bajsar. Och liksom, ja, det kan väl sitta där i sitt eget bajs, men det blir lite mindre trivsamt. Och också så att det kan vad jobbigt. Alltså, för det här var ju typ den största handlingsdagen. Det var ju folk överallt. Ah. Och jag hade en gigantisk vagn som jag fyllde till bredden. Det gick bra. Det är ju lite grann som att springa ett maratonlopp. Att i början så ska man ju försöka tänka på att jag är faktiskt inte så ansträngd nu. Men man tenderar att tänka på att på allt man har framför sig.
Just det.
Det kommer bli en jättestor trötthet på att det kommer bli så himla jobbigt. Du vet ju, du har gjort det 2 gånger.
Ja, ja, ja.
Så det är ju,
nej, det har jag med, inte. Efter... Sällan jag... Ja. Jo, men sällan jag... Jag kan inte minnas att jag någon gång hade med barnen på sådana här storhandlingar. Jag tror jag undvek det i möjligast mån. Men det som jag minns däremot är...
Men maraton har du sprungit. Och det dumma är ju att man inte tänker då vid 8 kilometer att gud, jag är ju helt oförbrukad. Utan man tenderar att tänka liksom, gud, vilken stor grej jag ska
Jaha,
göra.
Jag trodde du menade att jag hade storhandlat eftersom jag har haft 2 småbarn.
Ja, nej, men att du har sprungit 2 maratonlopp.
Men då kan jag
och
säga...
Det som var här var ju då att jag, när det gick bra att handla med honom, inte tänkte vad bra det går nu, utan likt ett maratonlopp så kände jag tyngden av hur mycket av handlingen det var kvar och hur mycket som alltjämt skulle kunna skita sig.
Just det. Men det jag vill säga då för att det protokollet är att jag har visst storhandlat med barn, och jag har också varit med om att ett blöjbarn har bajsat, men då var det på en sån stor, om det var någon ICA eller vad det var, så att det fanns ju liksom skötrum och sånt, så det gick ju att lösa utan problem.
Det fanns det här också, men eftersom jag har någon slags hybris eller är bara dum i huvudet, så har jag ju inte med någon blöja. Alltså, då skulle jag behöva köpa blöja och våtservetter, bara lämna resten av vagn. Alltså, det skulle bli ett väldigt, väldigt problem.
Men
det gick i alla fall ganska bra, förutom att så här, det var lite oro.
Vi måste pausa det. Jag måste alltså, det är 2 saker jag vill säga nu. För jag var inte färdig med bajsgrejen. För jag har ju även bajsat när jag sprungit maratonlopp, vill jag föra till protokollet också. Det gjorde jag ju första gången.
Du har stannat och bajsat något. Ja, men just det har du ju.
Ja.
På höstrusket maraton.
Då stannade jag efter typ bara 9-10 kilometer.
Där upphör liksom liknelsens giltighet. För det är väldigt stor skillnad mellan att ens barn bajsar och man måste ta hand om det, mot att man själv bajsar på en bajamaja.
Ja, fast jag bajsade inte
eller
på bajamaja. Jag sprang
nej,
upp i skogen.
Skogen.
Men då var det en sak till då som jag ville. Nu har jag rätt ut det, så att alla lyssnare kan vara liksom lugna och trygga. Men då vill jag också stanna upp lite vid det här med att du inte har med blöja och våtservetter när du har ett blöjbarn. Det förstår jag inte riktigt. Kan du inte utveckla det lite? För du sa att du kallar det för hybris.
Ja, men att allt kommer gå bra och inget dåligt kommer hända typ.
Men du, det är ditt tredje barn. Du vet ju att allt dåligt kommer hända och inget kommer gå bra.
Ja, jag har aldrig med mig någonting. Vi gjorde ett avsnitt som hette Skalman och Skal, där du var så nöjd med att du alltid hade med dig grejer. Jag har inte någonting med mig någonsin.
Men blöja
till
och våtservetter är ju inte
när jag
och
åkte till Sats. I min träningsväska så hade jag tumtejp ifall jag skulle för mig att köra tumlås i någon styrkeövning. Jag hade med mig kristalliserad mentol till bastun. Sauna Ice heter det.
Ja, det är
underbart. Jag hade 2 stycken olika doftessenser. Citrus och pepparmint. Och jag hade med mig en hudkräm till efteråt. Jag hade med mig deodorant. I och för sig glömde jag kalsonger och strumpor. men jag hade med mig ganska mycket bra grejer. Jag hade med mig sportdryck och så vidare. Nej, men det gick ganska bra, förutom att det var jobbigt i... När vi höll på att packa upp varor så...
Ja, men varför har du inte med blöja och våtservett? Jag fattar inte.
Jag bara tänkte inte på det.
Ja, är det så? Alltså, för du sa hybris, men då är det ju det är mer att du är tankspridd.
Ja, men hybrisen är ju att man är så liksom chill i sitt föräldraskap, så man tänker liksom att allting kommer gå bra för mig.
För Skalmans Skal, det var ju liksom, handlade inte om blöjor och våtservett. Det är ju liksom...
Nej, det är nog kräks.
Ja, det är ju bas... Alltså det är på något sätt, alltså det är inte ens en packning. Alltså har man ett barn som har blöja, så har man ju med sig en, då har man ju en liten sån här, jag hade ju som en gympapåse, ibland hade jag skötväska om det då var på vagnen, men annars hade jag ju som en liten gympapåse i någon typ av väska eller någonting, där det liksom som alltid fanns, där det var liksom blöjor, våtservetter och såna här hundbajspåsar som man kunde stoppa ner blöjan i om man skulle liksom slänga dem någonstans på något ställe. Och det är ju inte Skalmans Skalpackning. Det är ju bara jag har ett blöjbarnpackning. Alltså liksom period.
Just det.
Ja.
Ja, nej, jag har nog inte tänkt på det så att man ska ha sånt. Men i alla fall så det som var mest besvärligt då, alltså det gick ändå rätt bra, förutom att han började kasta grejer när jag höll på att packa upp på bandet, och packa upp på bandet tog evigheter.
Mm.
Så var en tant då bakom mig som stod i kö, som kände sig liksom tvungen att ta upp det han kastade på golvet.
Ja, var vilket får till följd att det blir en lek bara ju.
Exakt! Ja. Snyggt där att du tog, precis, för att hon då första gången så här tycker väl att han är väldigt söt och vill göra det för honom. Man såg att hennes typ ryggrad gick av och att det var det jobbiga som hon hade gjort. Men han tyckte att det var världens roligaste lek som han då utsatte henne för.
Mm.
Sen kom vi hem och då var jag jättestressad för att skulle podda med dig. Och sen så var, sa jag till Sara, är det inte fantastiskt att jag både kunde träna och göra den enorma storhandlingen?
Mm. Vad sa hon då?
Alltså det var ju extremt ofantastiskt att jag tiggde beröm på det sättet. Så att jag skulle ju väntat ut henne. Det var att jag hade bråttom för att jag skulle in i poddinspelningen och jag ville ha berömmet direkt. Men jag skulle ju bara låta det här sjunka in och sen liksom kanske få lite beröm spontant och efter. Då tyckte hon bara att jag var en stressad, jobbig och självgod person. Så att tyvärr så fick jag liksom ingenting ut av det på det viset. Nej, så det var tråkigt faktiskt. Väldigt tråkigt.
Apropå att jag, gud, det här är världens konstigaste, det som kallas för segway i mediaspråk, alltså övergång, för den är ganska dålig. Men man skulle kunna säga att jag blir lite orolig när jag hör att du inte har med blöja och våtservetter när du är ute,
ja,
med Adrian och han är blöjbarn.
Märkte det.
Men alltså, sanning att säga, inte jätteorolig är jag ju inte.
Det
men,
kommer lösa sig på något sätt.
Ja, sa gubben och sket i vasken. men däremot så själva övergången var ju då att det känns som att du har gett uttryck för oro för mig på den senaste tiden på ett sätt som jag är, alltså jag har inget jättestrångt case egentligen. Man skulle ju vilja, om det är en spaning så ska man ha tre exempel. Men jag har liksom mer en vag känsla. Det är, alltså det första är ju att du har varit på mig med löpning på ett sätt som är så här, alltså som att liksom att jag inte springer är liksom typ det värsta som har hänt, och att det är liksom någonting som är väldigt fel och liksom och att jag är, alltså jag vet inte vad det är, du är väldigt orolig och jag säger till dig att jag har aldrig känt mig i så här bra fysisk form som jag är just nu, för jag har inte ont någonstans, för att jag liksom inte utsätter kroppen för den här löpningen, utan det blir istället tunga lyft korrekt eftersom jag har gått gjort lumpen och haft en hel dags bärteknik, som alla vet. Fatta, säkra, lyft.
Jo, men okej, okay. Min version då kort, det är så här att
Nej, men kan inte du få dra den första? Nej, kan inte jag få dra min, så kan du få komma med din så att säga feedback efteråt. Och sen så var du också med våra trogna pappa på den lyssnare Adam Stenman med är de gifta? Det är de va? Ja, med hustru. Ja, de är gifta, eller hur? Ja.
Absolut.
Och jag vet inte riktigt vad ni gjorde, om ni cyklade eller någonting. Och då var det
sprang.
Också då var det också att och nu har jag fått afasi, så jag har glömt bort vad hustru Stenman heter.
Susanne
Stenman hade, alltså gud, det här blir väldigt internt. Det här är alltså pappa på den lyssnare som har hängt med oss väldigt länge, som du har utvecklat en ganska nära relation till, för att de är såna här håller på med långdistanslöpning och cykling och triathlon och allt vad de gör. Alltså såna här saker som Ironman kanske de gör. Sånt som du sysslar med. Kanske inte så mycket simning i för sig i ditt fall. Du har ju fuskat lite där, Vansbro, och vad du gjort med olika dolmar mellan benen som man har när man simmar, tycker jag är väldigt roligt. Men i alla fall, och då var det också att det uttrycktes någon oro för att jag inte sprang från deras håll. Och sen så har du också, jag la ju upp en bild, för att ibland får jag lite feeling och vill lägga upp någonting på Instagram för att det ska hända någonting. Och då hade jag gjort, jag satt som man gör, man har tråkigt, man sitter med Snapchat-filter och håller på att göra lite olika grejer. Det gör väl du
kommer
ganska ofta.
Om ni har undrar vad som låter nu, så är det Sara som kommer hämta blöjor i bilen här.
Apropå det vi pratade om.
Når du dem så är de så nära mig som möjligt. Där. Så fortsätt.
Ja, och då blev det, var det en bild då som jag tyckte blev ganska bra, som var en så här, ett filter som gör att man blir skallig. Som jag la upp här i förra veckan, blir det då för ni som lyssnar. För anledningen till att den blev bra var för att oftast när jag har utsläppt hår så blir det väldigt konstigt med de där, för att den kan liksom inte få bort håret. Men nu hade jag håret, jag brukar ha knut när jag sover, och det här var, om det var i samband med läggdags eller samma med uppgång, det kommer jag inte ihåg. Men jag tog den i alla fall när jag hade den här knuten.
Det kanske inte är så viktigt för historien.
Nej, men det viktiga är att knuten gjorde att det inte stack ut några hår på sidorna.
Så nej, gjorde, det var väldigt tajt. Och då det såg gjorde, väldigt trovärdigt ut.
Exakt. Och då blev det här filtret väldigt bra. Och sen så hade jag en sån jävla bra min, tyckte jag. För jag såg liksom arg ut. Plus att jag hade träffade en 2,5-åring som jag gullade med. Jag har blivit lite som du. Alltså jag tycker att så här... sådana tultare är, alltså du vet, väldigt gulliga, och jag vill vara med dem jättemycket. Jag har aldrig liksom upplevt det förutom med mina egna barn tidigare. Och då fick jag en sån här...
Är det sädesledaren som har börjat pirra nu?
Ja, men det är väl det. Jag antar det. Det är dags. Mm. Men det som hände då var att, som det kan bli när man leker med en 2,5-åring som har... Alla vet ju att det jobbigaste med småbarn är att klippa deras naglar. Det är ju någonting som man helst slipper och undviker, vilket ju oftast inte ställer till med något problem, för att naglarna är så pass mjuka så att det brukar naturen lösa av sig själv. Eller så var det Li som löste det. Oklart. Jag klippte inte så mycket naglar i alla fall. Men, och den här pojken hade inte heller så jätteklippta naglar. Så när vi höll på, vi hade kuddkrig, så liksom hoppade han upp på mig och gjorde någon liksom utfall. Och då, så liksom, likt en katt, så råkade han klösa mig på näsan. Så jag hade också väldigt roliga sår på näsan. Så jag såg väldigt hård ut, tyckte jag. Det här lägger jag ut. Det här,
ja, verkligen.
Det här kommer ju få... Jag visste inte hur mycket reaktioner det skulle få. Men alltså, det är ju min mest sedda story på jättelänge, och jag har aldrig fått så mycket kommentarer. Folk liksom verkligen trodde att jag hade typ skalat av med håret på det här sättet. Väldigt kul, tycker jag. Och det hade jag gärna lämnat därhän. Att det är så här, men det här hände på Instagram. Det är mina följare, de känner inte mig. Och det är liksom helt okej. Jag fattar att de inte... kanske hänger med, och det är lite roligt. Och sen så dagen efter la jag upp en bild när jag hade stort hår och med samma text och sådär. Så att det liksom, det blev som ett litet första aprilskämt i förskott, fast det var omedvetet från min sida. Men det som då föranleder att jag liksom undrar lite grann vad du egentligen tänker kring mig, var att du ringer ju aldrig mig. Det är ju liksom så här, alltså vi ringer ju inte varandra om det inte är podd, utan vi har ju en textbaserad kommunikation oftast. För ja. Så var en relation ut. Men då hade du att missat samtal från dig, såg jag, för jag hade haft på större, för jag låg väl och badade eller någonting, eller vad jag höll på med. Och sen så såg jag också att du hade smsat, och liksom, då hade du skrivit, fan, jag måste läsa det här innan till, vänta. Hur mår du? Frågetecken. Vad har hänt med din näsa? Du har inte rakat huvudet på riktigt? Frågetecken. Och sen ett hjärta. Och det här är, alltså, det här kanske...
Jag hade inte den här uppfordrande röst, utan med, hur mår du? Mm. Alltså jag lät liksom mer...
Jo, men det, alltså, Ja, det var jag som var dålig skådespelare. Det var en vän som var orolig. Alltså så, den känslan fick jag.
Verkligen.
Och då tänkte jag att... För att du vet ju inte ni, pappa på den lyssnare, för ni har ju inte en daglig sms-kontakt med Manne på samma sätt som jag har. Och Manne som min sms-kontakt är ju mest att det är att jag frågar om någonting i löparvärlden som har hänt, eller att någonting, jag har läst någonting om någon Andreas Almgren som har satt något rekord, eller så skickar jag någon kul grej som jag har läst, och motsvarande från din sida då, minus att du frågar mig hur det gick för Andreas Almgren, för att det vet ju du. Och så det här smset, måste man också säga, det sticker ut väldigt mycket. Och då tänkte jag så här, det här måste vara toppen på ett isberg. Alltså om du, det går så långt att du ringer och skickar sms. Och sen så var det också det här med att du tjatar om löpningen, att man blir lite så här, men vad tror du? Och det är det jag är lite nyfiken på. Vad tror du egentligen? Alltså är liksom, var det bara så här, oj, vad har han gjort? Eller är det toppen på ett isberg? Har jag ett case här? Vad är frågan om?
Nej, alltså det är inte som att jag oroar mig för det hela tiden, men samtidigt som om du hade, alltså lyssnarna har ju hört en del av din liksom skörlevnad och dekadenta livsstil, och det finns mycket som de inte hört också som gör att så här, om du hade någon knäpp episod och ramlade så att du behövde sy 3 stygn i skallen så att du behövde raka av huvudet och dessutom då fick ett sår på näsan, det skulle inte förvåna mig alls, men det skulle ju göra att jag ville träffa dig och ge dig en kram så snart som möjligt.
Men tänker du då, alltså om vi nu säger att det skulle vara, jag vill ju också kommentera det där med skörlevnad, ja. Jag väntar med det. Tror du då, att om vi säger då, tänker du då att jag var på någon slags bänder? Alltså att jag var fortfarande typ då packad eller någonting och hade ramlat och varit inne på akuten och sytt, rakat av med håret och hade det här såret på näsan och då la upp en story där jag skriver glad påsk i någon typ av rus och bara är så här, nej, shit, är det intervention kanske... på gång? För att, men, varför skulle jag lägga upp en sån bild om det var, jag förstår vad jag menar. Alltså,
ja. Jo, men det skulle man kunna göra liksom så här, att det är roligare att titta hur jag ser ut, alltså att bara skriva glad påsk skulle ju kunna vara roligare än att skriva gud, jag ramlade i en trappa och behövde sy 3 stygn.
Ja,
så det är inte konstigt egentligen. Ja, alltså även om man har nyktrat till och sådär så skulle ju du kunna då skriva bara glad påsk.
Nej, jag tänker att om jag hade nyktrat till, om det nu, om vi nu säger det scenariot att jag hade varit så packad så att jag hade haft någon sån här, du vet, när man vaknar upp i Köpenhamn efter 2 veckor med en helikopterbiljett i fickan och undrar vad fan som har hänt och ser ut så där, då skulle jag antagligen ha sån jävla Ågren, så att då skulle jag ju inte tänka nu ska jag posta någonting på Instagram. Och sen det andra som jag kom på nu, eller jag kom inte på det, det var någon som hade kommenterat att jag trodde att det hade med påsk att göra. Att
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag hade äggskalle, att det var liksom något sånt skämt. Så det tänker jag att det kan det också ha varit, alltså ett äggskämt inför påsken. Men okej, okay, men det är ändå, jag tycker att det som jag tycker är intressant.
Nej, men så jag går inte oroa mig för det hela tiden, nej, det gör jag inte.
Ja, men jag ändå att din go-to-grej var att han har ramlat och sytt och har liksom då sår på näsan och sånt där.
Nej, men jag tänkte nog att det är 80% att det här är ett skämt eller liksom ett filter och det är 20% att det inte är. Och det, menar, de 20% och jag ringde ju, jag började inte med att ringa utan jag började med att svara på den storyn och du har ju typ blockat mig på Instagram eller någonting, så du har fortfarande inte sett att jag har skickat det.
Jo då, det har jag gjort nu. Grejen är så här, mannen. Aha, okay. att min Instagramande, nu ska jag reda ut här en gång för alla. Jag går in, eller jag går inte ens in, utan jag sätter på notiser på Instagram ungefär 1,5 timme per dag. Det är som det är just nu, nej förresten nu ljuger jag. Jag brukar sätta på det när jag sitter i bilen. Då brukar jag ha på notiser på Instagram och sen så har jag det tills jag kommit hem och tagit ett bad. För det är ju min nya rutin, att jag badar när jag kommer hem, när jag har cyklat och är lite så här svettig som man är och man har jobbat en hel dag. Så duschar jag och sen så tar jag ett bad. Då har jag också på notiser. Sen när jag går ur badet, då stänger jag av notiser på alla appar förutom liksom SMS och alltså de här mer, vad vet fan, stenålderskanalerna. Så att alla såna olika Snapchat och Instagram och Tinder och alla de här apparna, de notiserna stängs av. För då håller jag inte på med det längre. Och sen så är det ju så att jag går ju aldrig in längre och scrollar och tittar på vad folk gör. Utan för mig är det bara kommunikationsmedel. Och att jag ibland då lägger ut någonting. Som igår, då la jag ut det där. Sen hade jag ju, stängde jag av notiser och kollade inte Instagram förrän dagen efter. Alltså idag, i skrivande stund. Jag gjorde det precis nu innan vi började spela in. Men, och då, ja,
det är inte så intressant. Utan, så det var det första då. Och
det
sen
var inte så intressant.
Där,
så... Jag tyckte det var jätteintressant.
Ja, nej, men jag menar, alltså, att jag ringde var att jag inte fick något svar. Ja, så då smsade jag och fick inget svar och ringde och fick inget svar tills jag fick ett svar på sms. Att det, alltså, men, så jag menar, om det är 20% så är det klart att jag måste gå till botten med det.
Ja,
Men... Och jag tycker inte att det hade varit något så här sensationellt konstigt om det hade hänt.
Nej, men du hade
varken
kunnat skriva...
att det hade hänt eller hur du hade lagt upp det.
Jag hade nog mer så här, och fan vad kul, då? Bra filter. Och sen så ifall jag då hade, om du,
ja,
om du hade varit
motsvarande, göra, ja.
Mm, om det, ja, hade varit motsvarande situation då, att du hade och jag, då hade jag ju gjort så, och så hade du sagt så här, vadå filter? Jag har ramlat på fyllan och rakat av med håret. Så hade det varit så. Men då vill jag också adressera, ja, det första du säger. Alltså att jag har pratat, ja, om min skörlevnad i podden. Och då undrar jag, alltså, har jag gjort det? Alltså liksom, på, nej, vilket det kanske... sätt, på vilket sätt har jag pratat om skörlevnad i podden? Och på vilket sätt har jag idkat skörlevnad? Jag har ju varit frånskild nu i, ja, sen årsskift. Alltså ett år och vad blir det nu? 3-4 månader. Och då, det har ju inneburit att jag har ju varannan vecka när jag inte har barnen på ett helt annat sätt än tidigare idkat mig åt liksom uteliv, alltså varit på liksom lokal, du vet, sådana där saker, druckit, ja, varit ute och druckit öl en tisdag, alltså sådana saker som man gjorde förr i tiden. Men skörlevnad för mig, det är ju, då ser jag ju kanske skulle säga något namnkunnigt exempel då, alltså det skulle kunna vara allt ifrån Torsten Flink till Per Hagman via,
ja,
vad heter han, Charles Bukowski.
Alltså du har inte beskrivit som någon Torsten Flink tillvaro, men kanske då som en Per Hagman tillvaro. Alltså du har beskrivit hur du har suttit på balkongen och skrikit för dig själv och supit jättefull, eller vi har fått vara med på liksom det stora när du tar första glaset på en vecka och sånt där ju.
Just det. Ja, så är det ju verkligen. Och det är ju, och det är ju någonting jag undrar det... alla.
Ja, ja, nej, jag har inte sagt att du inte ska leva så, utan bara att du har pratat om din skörlevnad både i och utanför podden. Men sen det här med löpningen, så är det ju, så tycker jag inte att jag har tjatat så mycket. Jag har väl frågat 3 gånger
Ja,
under
kanske
de här 5 månader kanske som har gått som du har sprungit senast. Och där är det ju så att alltså när jag upptäckte löpning så var det ju som att man ville missionera för hela världen om hur livsförändrande det var, och att man fick liksom hålla i sig för att inte missionera. Så därför var det en stor grej när du började springa. Och när du inte bara började springa utan började springa liksom jättelånga lopp, du blev själv en missionerande person. När man läste intervjuer om dig eller med dig efter boken, så nämndes alltid löpning på något sätt. Ibland så var du till och med gav löpande intervjuer. Det var inte bara någonting som så här lindrade din ångest, du gav din riktning, utan som, alltså som var både liksom frågan och svaret på frågan i ett.
Ja.
Och som då... också var någonting som vi delade då, ett intresse. Som det går från det, och sen också till och med så här, när du blev skadad så nästan så växlade du in på ett ännu starkare spår av cross trainer och sånt där. Som jag har lätt att relatera till. Så när det går från det då, där det både liksom en viktig syssla, ett intresse som man delar, och en så här stor del av identiteten, och sen så bara slutar man med det, och först då säger så här, ja, men jag ska börja med det snart, men sen så verkar det som att alltså för det, så har du ju sagt fram till för några veckor sedan att så här, snart ska jag börja springa igen, jag vill inte springa i kyla, alltså det är klart jag kommer fråga, alltså, och jag tror att jag har gjort det kanske 4 gånger kanske på 4-5 månader, så jag tycker inte att det är supermycket tjat ändå.
Nej, inte jättemycket tjat, men eller? Jag liksom anande bara någonting här. Men då kan ju, alltså jag har ju kommit,
nej, det är
fram.
Jag är inte orolig att du inte springer, men däremot måste jag känna att jag känner ju liksom, när du säger så här, det är bättre att inte springa, det är bättre att lyfta lådor på jobbet. Alltså då tror ju jag att du lider av lite falskt medvetande eller liksom lurar dig själv lite grann.
Jaha, så
det måste
så.
Jag känna. Absolut. Men jag är inte att jag är bekymrad eller tänker att du kommer gå åt helvete för att du inte springer.
Ja, men det som är intressant med alltså just löpning, att det är ju också, alltså det man får ut av löpningen i form av så här ökad kondition och hjärtvolym och lungkapacitet och sådär, det är ju ingenting man liksom märker riktigt till vardags. Om man har en hyfsat bra grundkondition. Utan det är ju snarare så, har jag tänkt nu, att jag har känt mig mer nedbruten, för att man är alltid lite ont eller man är alltid lite trött efter någonting. Däremot när jag är nu, när jag känner att jag liksom rör på mig naturligt i mitt liv, jag har ju aldrig varit så stark som jag är nu. Vet du hur stark jag känner mig? Alltså jag tänker på det ofta när jag lyfter saker här hemma, alltså så här, saker som jag har en relation till som jag lyft tidigare. Vad kan vi ta som exempel då? Till exempel om jag ska flytta, vilket jag brukar göra ibland, flytta matbordet, till exempel, att jag lyfter det, att jag tycker att så här, det här är inte svårt. Eller om jag ska bära upp massa matkassar för trappan upp till lägenheten, så är det som att det är så mycket lättare, och jag känner liksom hur mina biceps är så här, alltså, och jag känner min rygg, alltså min magmuskulatur och mitt liksom ryggen och låren, och liksom hur jag, alltså du vet, jag känner mig stark så. Och sen så cyklingen gör ju att jag cyklar ju så att jag får ju liksom det här, att man får en svettning. För man brukar prata om det här när jag skrev min bok, det här med att, att skillnaden mellan att typ promenera och jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var om man gör en aktivitet som gör att man börjar svettas. Det är liksom det är en skillnad mellan att göra en aktivitet som gör att man inte svettas. Gud, vilket otroligt dåligt exempel. Men, och det gör ju jag dagligen. Och så känner jag mig ju, eftersom jag inte känner mig så här ledbruten och liksom trött och har ont på olika ställen, så känner jag mig ju i bättre form än vad jag var när jag sprang nu. Liksom. Och det är för att jag... ja, men för att det är liksom, jag lever på ett sunt sätt. Sen vill jag också säga att... så här, att
men måste det vara så absolutistiskt då? Måste det liksom vara... inget.
Men här tycker jag att det är en märklig kommentar från mannen egentligen ju. Alltså att man, för är det någon i vår relation som jag känner har varit så antingen eller, men här kanske jag får vara redo att ompröva mina egentliga åsikter, för att jag kanske är mer antingen eller än vad jag trott, för att jag var ju väldigt mycket tennisperson väldigt länge. Alltså det var ju en identitet. Alltså att jag är tenniskillen. Alltså jag spelar tennis, jag hade ju till och med en podd om tennis. Jag tittade på tennis hela tiden. Vet du att jag har inte ägnat tennis en tanke. Alltså inte ens titta på tennis. Eller, nu tycker jag att det är ganska tråkigt att titta på tennis. Jag får liksom, gud, jag vill göra något annat. Jag vill bära lådor istället. Alltså, eller typ kolla på någon tv-serie eller någonting. Alltså läsa en bok. Jag får inte ut någonting av det. Så det har ju också bara helt försvunnit. Löpningen känner jag mer och mer att det har fallit in under samma paraply. Att det här är någonting som jag gjorde ett tag. Och det kanske jag, det som är skönt med löpning är ju, det är lite som med tennisen också, att på landet på sommaren, det är kul att spela tennis med barnen. Kul att liksom ha det i sig att jag kan spela tennis om jag vill. Och att man så här, när jag är på Gotland och det är så här härligt på sommaren, alltså springa en 6-7 kilometers runda på morgonen i bara överkropp och ta ett dopp i havet. Hur mysigt? Det är också så här någonting som jag kan. För springa 6-7 kilometer, det kan jag göra i sömnen i lugnt tempo. Alltså så pass liksom bra har jag blivit på att springa. Och det är ju underbart att liksom att livet ger en såna möjligheter att man kan göra olika saker. Men jag har ytterligare en grej, en fråga som nu kommer upp apropå oro från Anna Forsberg. Ja. Det är att det är en grej som jag inte har adresserat, för jag har helt glömt bort det. Och så kom det ytterligare en grej nu idag. Och det var någon gång i, det måste ha varit innan jul, så hade jag ett samtal med Jojo på Hemköp i Farsta centrum om storleken på julmusten. Att jag blev irriterad för att det var 1,4 liter.
Ja,
för jag,
just det!
För jag trodde att det här var...
Fan vad kul att du plockar upp det nu.
Ja, men vänta, vi måste kontextualisera för lyssnarna. För då var det, jag och Jojo var inbegripna i ett liksom tämligen intimt privat samtal om storleken på julmustflaskorna. För jag trodde att de har varit 1,5 liter förut, men att de likt kaffepaketen och smörpaketen och många, alltså man gjort det som kallas
krymponomin.
Ja, precis. Att man smyghöjer priserna genom att man har kvar samma pris fast man krymper storleken på produkten. Och då trodde jag ju att julmusten var föremål för samma behandling av de multinationella giriga Krösus-sorkföretagen. Så det sa jag till Jojo, alltså i lite affekt, att jag blev så irriterad på den här storleken. Och då fick jag ett sms från dig där det stod från ingenstans att, det, att julmusten alltid har varit 1,4 liter. Och då var jag på Hemköp i Farscentrum. Du ska få återkomma med det där. Men sen fick jag också, det var väl idag eller igår, det var idag, tidigare idag, så fick jag också ett sms från dig. En jättemärklig skärmdump från där du har liksom fotat av en sms-konversation du har med någon, oklart vem och oklart, det fanns ingen kontext i det, det var bara en bild på någon sån här buttplug med en svans, och sen så var det personen du hade smsat med hade skrivit så här, kanske någon födelsedagspresent till Nisse eller någonting, jag kommer inte exakt ihåg, det kan jag ju också läsa innan, ja det behöver inte andemeningen, ja, i alla fall
tips till Nisse stod det,
ja. Och att det var liksom så här, och då kände jag så här, om vi har den här oron i en liksom grej här då, och då har vi rätt ut nu, du är inte orolig utan du tycker att det är helt normalt att så här, fråga om löpningen för att det är någonting som jag har hållit
ja,
på med.
Ja, verkligen, alltså och det sen, är inte konstigt om han din tennispartner frågar om tennisen.
Nej.
Och sen tre så, gånger på fyra månader.
Och sen så var det också det här med då det här smset där du då ringde och smsade om att du och att det var 80% eller 20% risk att jag hade vaknat upp i Danmark med en buttplug med en svans i röven och inte visste vad jag hette och hade rakat av med håret och hade sår på näsan. Och det var 80% chans att det bara var ett Snapchat-filter och en rolig bild. Det har vi rätt ut nu. Alltså det lägger vi till handlingarna. Men däremot så undrar jag lite grann vad du menar med de här olika kryptiska smsen. Vad vill du att jag ska känna? Vad vill du uppnå med det första julmustgrejen? Mystiskt.
Det konstiga där var att du inte reagerade. För att
jag vet precis vad jag tänkte.
Du har en privat konversation på... Men det var som att du inte ville ge mig det.
Exakt.
Alltså du hellre låtsas som ingenting. Att du bara, nu håller mannen på med något konstigt här. Det ska jag inte ge honom att fråga.
Exakt.
En vanlig människa hade ju frågat om man är på Hemköp och pratar med sin son om apotekarnas. Och sen så får man ett sms en kvart senare från sin kompis som befinner sig helt annanstans geografiskt som säger någonting som ett svar på det man har pratat om. Då är det ju rimligt att så här, va? Hur fan? Hur har du hört att jag pratade om det?
Då skulle jag säga att det rimliga då som kompis, det är så här, om vi nu säger, nu vet ju inte jag vad som har hänt, men om vi säger så här, det var en bekant till mig som vet vem du är på grund av pappapodden som hörde dig prata om julmust på Hemköp.
Nej, det är inte rimligare.
Och han berättade då, eller hon, att du hade sagt det här med 1,4 liter och jag bet mig själv i tungan för att jag ville gå fram och säga att de har alltid varit 1,4 liter men jag gjorde det inte. Att du fick ett sånt sms och då hade du skickat till mig precis det som hade hänt. Och så bara, vad roligt.
Tråkigt.
Ja, men istället så skickar du ett sms där du vill vara lite mystisk och vill vara lite så här som att du har något sådana spionprogram på min mobil och övervakar mig. Och då erkänner jag, alltså I plead guilty as charge. Jag vill inte ge dig att jag brydde mig. Vilket fick till följd att jag la dig någon låda
ett halvår.
Men jag lade in låda i mitt medvetande och tänkte inte mer på det. Utan jag liksom, för jag tänkte...
Ett halvår var det inte förresten, det var ju fyra månader sedan.
Jag tänkte, det finns någon logisk förklaring. Han har väl haft, det är väl någon han känner som vet vem jag är som har hört mig prata på Hemköp. Men sen så kom det här smset nu, där det också är helt utan kontext, bara någon som jag inte känner, som tydligen har åsikter om vad jag ska stoppa upp i rumpan. Som också bara skickas hip som happ utan kontext, inte så här, kolla vad roligt Susanne Stenman skickade det här för hon var i någon sexbutik och såg, inte vet jag, eller någonting utan,
nej men alltså den här sexbutiken då som bara är mest nyliga, det var ju roligt också för att det var ju taget en bild som någon hade tagit på butiken på Östgötagatan där du är där du är kund.
Jag kan säga så här, jag var där igår faktiskt och köpte glidmedel.
Ja, borde du känna igen det skyltfönstret?
Ja, jag gjorde det, men jag vill inte ge dig det heller. Ja. Jag började ju tänka att jag skulle formulera något sådana här. Haha, ja, där var jag igår och köpte glidmedel. Men jag bara, nej, jag tänker inte igenom det. Eftersom han inte kontextualiserar, då vill han att jag ska fråga vad det handlar om.
Du får ju fråga som du gör nu. Alltså, ja, det var lyssnare då som skickar grejer.
På sms till dig, tydligen.
Precis, eller i första fallet så var det på Instagram direktmeddelande.
Pratar vi nu om julmusten?
Precis, alltså, ja precis, julmusten. Då var det någon lyssnare som jag inte kände till som skickade ett DM att jag måste dela med mig, det var så roligt. Precis så, jag bet mig i tungan, jag ville berätta att de alltid har varit 1,4 liter.
Men varför skickade vederbörande inte det till mig, tror du?
Det är ju rätt oklart. Jag vet inte.
Och varför... ja, jag förstår. Du gjorde en rolig grej. Men jag vill, inte, jag vill inte ge dig den roliga grejen.
För då och det märkte ju jag. Och då kunde jag ju inte heller så här... Undrar du inte?
Nej,
utan då lämnade jag dig därhän. Så jag har också glömt det sedan dess. Men jag fattade det. Jag känner ju det. Jag förstod så här... Han kan inte ge mig att ställa frågan.
Exakt.
Och det var ju väldigt barnsligt.
Jaha,
och lite gulligt att du sparade 3 månader eller 4 månader.
Ja, alltså man kan säga att det är barnsligt, man kan säga att det är gulligt, men man kan också säga att så här, som man bäddar får man inga Manne Forsberg. Hade du gjort det på ett annat sätt så hade det blivit en mer givande samtal kring det där. Men då undrar jag om det här andra nu, var det också en poddlyssnare som skickat till dig på sms olika rövsaker och inte heller till mig?
Det var en poddlyssnare men också en person som jag känner.
Okej, okay. Som hade varit förbi den här affären och sett...
Exakt.
Och då kan jag säga så här att jag var ju där innan som sagt igår och den där analpluggsvansen, den har inköpts, men det var länge sedan. Så den, det kan jag ju då säga till den här lyssnaren att den finns redan. Köp på exakt den här butiken.
Nej,
så det är ju väldigt...
Det var ju vilket jävla genilyssnare då, eller? Som direkt förstod det. Fast det var ju ett skämt, fast det blir ju inte, det var ju inget skämt då.
Nej.
För det var ju mer som ett sant tips, fast som inte ens behövdes eftersom du redan hade köpt den.
Exakt. Så att det är ju...
Ja, det var ju otroligt.
Ja, men det är mycket här. Men det är liksom
men
mycket...
du förstår väl att det hade varit supertråkigt att skicka kontextualiserade sms. Så här, nu var det en lyssnare som hörde dig prata om julmuststorlek i butiken och vill rycka in. Det hade ju varit mycket tråkigt. Ja, fast så kommer jag aldrig skriva.
Allt handlar ju här, från min horisont, handlar ju om liksom vilken kontakt man har då. Om vi säger nu att vi har mest sms-kontakt via typ liksom lite olika roliga saker och inte alltså då, hade det varit så här att vart tredje, fjärde sms var någonting åt det där hållet.
Det hade varit konstigt.
Nej, det hade ju inte varit konstigt. Alltså, jag menar, om så här, om vi säger så här, ett sms kan vara så här: tja kompis, nu bara tänker jag så här hur jag tänker att normala kompisar beter sig mot varandra. Jag är ju inte normal, det är inte du heller. Så att, men jag försöker spela rollen då av en normal kompis, typ så här: tja kompis, läget i veckan, fan, sugen på bastu, ska vi ses någon dag och ta en bastu, hur ser det ut för dig? Och sen så kanske typ så här: åh gud, tänkte på dig igår när jag såg Allan Edwall på tv. Inte vet jag. Gud, du hör ju själv. Jag vet inte riktigt hur
det går
man,
inte så bra
hur man beter sig. Men, och sen så kommer var fjärde är lite så här ett mystiskt sms. Men nu är det ju mer att det har varit liksom mystiska sms och sen så kryddat då med det här oros-smset. Och då blir det liksom lite slagsida åt det. Och inte så mycket liksom...
Det här...
inte så mycket annat kött på...
Det var något ackumulerat här, de här 3 konstiga smsen på 4 månader då.
Ja, om det liksom inte, om det inte har liksom hänt så mycket annat så att säga på sms-fronten i till exempel det ska man villigt erkänna, men det svarade du inte på, det gav de inte, för du bjöd in mig på ett löpevent, nu är det här är, och då svarade jag fan igår inte, jag har barnen då för att tidigt morgonen en helg, fick jag inget
just
svar, det fick jag inget svar, inte så här: fan vad synd kompis, hjärta ängelemoji, 2 händer som håller i varandra, gud det hade varit så kul, hoppas att allt är bra och att vi kan få till
men
en bastu.
Ja. Det var väl jag som gjorde det känslomässiga arbetet här genom att bjuda in dig på olika roliga grejer och sådär.
Ja, men sen det känslomässiga arbetet...
Är du 3,5 år gammal?
Det känslomässiga arbetet då dör ju ut när jag då svarar att jag inte kan och sen så inte får något svar. Det är ju samma sak som då att du inte vill ge mig ett svar. Om man nu ska hålla på och prata om vem som vill ge vem vad. Ja.
Ja, nej, men här var det nog bara att jag... Ja.
Ja.
Kändes det jobbigt att jag inte svarade på det?
Nej. Det kändes inte speciellt jobbigt. Men jag tycker det var väldigt kul att reda ut det här nu en gång för alla. Och jag tycker också det var kul att vi gjorde det inför öppen ridå. För att det som händer då, man, vet vad det är? Det är att vi har en månghövdad jury som kan nu göra olika överläggningar och höra av sig då via, ja, uppenbarligen bara till dig då, med sms och
men
DMs.
Då vill jag föra till protokollet att jag bjöd in dig till någonting som också kanske inte var någonting som påverkade tillvaron med barnen, för att det är rätt tidigt på morgonen. Och att jag, det var inte med meningen som jag inte svarade på att du hade barn, utan det var väl, jag var mitt uppe i någonting, så att det glömdes bort. Men det var heller ingenting som vi behövde ta ställning till eller göra någonting åt, utan du kunde ju inte. Ja. Jo, men jag borde, med facit i hand så borde jag skrivit vad synd.
En sista fråga innan vi avslutar, som är barnrelaterad, ja, angående fjällsemester. Adrian är ju i en otroligt gullig ålder när det gäller liksom barns varande. Alltså så här, går runt, tultar, kan säga saker, är lite bingbongen då. Man brukar väl säga att en 2-3-åring är ungefär på en schimpansnivå intellektuellt. Och också i medvetande grad.
Svårt relaterat till det, för det har hängt så jävla lite med schimpanser. Ja,
ja, men, nej, men jag läste det någonstans. Men ta mig inte på orden. Det får man väl fråga någon sån här chatt-GPT om det stämmer. Men, och det är ju en härlig ålder, men min erfarenhet av den åldern i skidsammanhang är att det är en vidrig ålder. För att det är någon som hela tiden måste vara låst med barnet.
Vi har väl ingen erfarenhet av det i skidåldern?
Jo,
riktigt,
ja, jo, jo.
Ja, du åkte med honom, eller du hade med honom på skidsemester.
Japp, då när man kunde åka.
Ja, precis. Jag förutser att det kommer bli så att... jag har ju aldrig åkt på skidsemester med Sara överhuvudtaget i hela mitt liv. Så det här är ju något helt nytt. Så att jag kommer ju inte vara... Alltså, så det kommer ju ändå vara en lyx att vi är två föräldrar. Jag har alltid varit ensam med två barn när vi åkt. Mm. Eller när jag har åkt.
Men de har ju då varit åkbara. Det är ju inte som att du har varit med Iris och Rut, när typ Rut är en tultare som ska sitta i värmestugan och du och Iris
Nej,
och
inte
åker.
I den åldern. Men jag har varit med om att nu åker vi till backen och Iris är ganska liten och Rut kan inte åka överhuvudtaget. Så jag har liksom åkt med två barn från scratch för Rut. Men ingen av dem har ju åkt som tvååringar. Så jag frågade då Martin, min svåger, om, för jag tänkte så här, jag ska hyra skidor till Adrian en dag. Så han får testa. Och då sa Martin att det är helt bortkastat. De har testat med alla barn och ingen har tyckt att det var kul. Så då kommer det bli så att jag tänker att det kommer vara jävligt kul med honom ändå. Om man inte tänker på, men det har man ju inte gjort ändå de senaste 14 åren, som en vanlig skidsemester. Utan man har liksom varit med barn och sen har man kunnat åka mer och mer med dem. Men jag menar, jag är ju i första hand en förälder. Inte någon som så här, nu ska jag åka på värsta skidsemestern. Så att jag kommer ju gå upp i svinottan på morgonen och åka längdskidor. Och sen så på typ eftermiddagen kommer jag springa. Det är, där får jag ut mina grejer. Sen på dagen, då finns jag ju mest till för massa olika barn. För jag tror att det som kommer vara är att antingen är man med Adrian. Eller så är man med Rut och Iris. Och framförallt då Rut tror jag kommer vara liksom svältfödd på en. Mm. Hon kommer vilja åka med en och sånt där. Så det kommer man göra då. Så att det är inte säkert att det är så himla mycket sämre att vara med Adrian. För man kan sitta och dricka kaffe. Man kan åka pulka i backen. Kanske ta en promenad med honom i pulka. Om det hade varit så att vi alltid hade åkt, både jag och Sara, och jag hade åkt omkring. Jag är inte så jävla bra på att åka skidor heller, så jag har inte något jättebehov av det. Men om jag hade varit kanonbra på att åka skidor och off-pist varannan dag när hon tog hand om barnen, då hade det varit en stor försämring. Men nu är vi dubbelt så många vuxna.
Nästa vecka får vi facit kring hur det här blev. Och om dina otroligt positiva förväntningar. liksom,
det ska man ju aldrig ha.
Nej, jag vet. Jag vill inte säga det. Men du ska ju ha otroligt lågt ställa förväntningar. Allt kommer gå till helvete. Ja. Så kanske det blir lite mysigt.
Förväntningen är ju ändå, alltså du vet, att jag finns inte där för mig själv. Jag är där som en förälder som kan gå upp klockan 5 om jag vill göra någonting för mig. Så det är ju liksom, så det är inte så jättehögt ställda förväntningar ändå.
Ja, jag fattar. Men
även om jag tycker det är trevligt att vara, jag tycker det är trevligt att vara en förälder och finnas till för barnen på dagarna, oavsett om det är för en liten tultare eller en tweenie eller en tonåring.
Ett medskick bara.
Så där ligger vi någonstans.
Ett medskick innan vi avslutar med det. Viktigt. Alltså jag blir djupt orolig. Det kommer komma sms som är kryptiska om det här, som du inte kommer förstå riktigt. De kanske är på kyrilliska. Alltså inte på kyrilliska, skrivet på kyrilliska. Eller det kanske är romanichib. Någonting sånt. Glöm för fan inte blöja och våtservetter till Adrian när det ni är i backen. Annars kan det bli riktigt tråkigt.
Ja, nej, det ska jag verkligen ta med. Ja. Tack.
Varsågod. Och tack för att ni lyssnar allihopa. Gud vad mysigt. Vi hörs nästa vecka. Då är det
Och hör av er för Guds skull om den här sms-grejen. Och om man får fråga en kompis som har slutat med någonting som man hade gemensamt om det, eller hur man ska förhålla sig till det. Helt enkelt, vem är sjukast av oss? Den ständiga frågan.
Och jag vet ju vad svaret är. Men det kommer jag inte säga här.
Nej, det är nog uppenbart. Ja. Både för dig och mig och för alla.
Ja. Hörrni, vi hörs.
Vi hörs.
Tja.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.